A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
8 av 9 har jag. 8 av 9. Jag tycker att vår klippa har klagat på att mitt ljud har varit lite lägre än de andra. Så att det ska vi ju låta bli. Du, jag ska bara öppna mig en kall cleaner nu, för det är 70 grader här i Vilsa. Vänta.
Gud vad trevligt.
Den sprutar över hela instrumentpanelen. Tur man ska lämna in bilen om 3 veckor.
Tur det.
Baby, bye, bye, bye.
Herregud. Då måste jag också öppna något ju. Älskling, ta en norr där från kylen. Får vi se vad jag får för smak nu då. Uff, min favorit. White peach. Bara lyssna på det här.
White peach.
Norr, gör det igen. Norr, gör det igen.
Sådär ja. Då tackar vi vår sponsor för ännu en vecka. Fan Simon, jag, för första gången så har jag noll koll på hur du mår och var du är.
Ja, jag vet inte det heller faktiskt. Men jag mår relativt bra. Jag är i Alicante nu och tränar inför VPT Las Rosas som spelas i Madrid till helgen.
Det är det du gör. Det är därför du inte är på Vilsärad med mig just nu.
Bland annat. Grejen var den att efter EM så kände jag att min rygg var så pass paj att den behövde vilas upp lite. Jag har ju lidit av ryggskott sedan maj månad, sedan förra SPT egentligen inomhus i Stockholm som jag vann tillsammans med Cayetano. Så har det kommit och gått hela tiden, och jag hade fruktansvärt ont under Italien-matchen, semifinalen, och under bronsmatchen mot Frankrike. Så att efter de matcherna och när EM avslutades så kände jag, jag kan inte åka till Valencia och spela utan jag behöver en liten paus. Så jag tog mitt pick och pack och åkte till Palma med lite vänner.
Men du, ska vi inte vara helt ärliga då egentligen och säga att han som är naprapaten som var med då, typ fysioterapeuten som är med i landslaget, det var väl egentligen han som sa till dig att Simon, jag vet att du inte kommer vilja ta en veckas paus, men det är det du behöver göra. Och sen så sa du emot 3 gånger. Och sen så har ju han 112 kilo muskler. Han spände alla och sa till dig att om du inte vill gå och ha ont resten av året så tar du en veckas paus.
Det var
du får,
faktiskt...
du får ju framstå som att det är du som är så klok och tar en paus. Liksom.
Det är sant, det är sant. Det var inte jag som tog beslutet. Jag ville ju köra på. Och du vet, när det går 1 eller 2 dagar då jag inte tränar så får jag ju dåligt samvete.
Ja, du tänker bara att alla andra tränar och går om dig liksom. Eller?
Ja, inte bara gå om mig utan jag siktar mot dem som är bättre än mig själv.
Och ja,
då måste jag ju försöka träna mer än vad de gör. Och för varje dag jag inte tränar så får jag ju faktiskt lite.
Men du får ju tänka att du måste ångest. Också träna smartare än dem. Det är inte alltid tiden man tränar utan effektiviteten man tränar. Så att, det kan ju vara långsiktigt en bra investering att du vilar för att kunna träna ännu bättre sen då. Det måste du tro på.
Ja, självklart, självklart. Alltså jag har alltid haft svårt att vila. Jag har alltid kört på oavsett hur ont jag än har så kör jag ju på. Ja. Nu i efterhand när jag reflekterar över EM så hade jag ju fruktansvärt ont under hela EM. Men det var ju ännu värre när jag och Danne mötte Italien och sen när jag och Danne mötte Frankrike. Det var ju tuffa matcher som vi faktiskt fick med oss. Men både innan och efter så var det liksom att man fick trycka i sig lite tabletter. Man fick få behandling tre gånger om dagen. Och du vet, man kunde knappt resa sig upp och ta på sig kallingarna när man vaknade på morgonen. Så att i efterhand så kände jag att jag behövde det när jag väl landade i Palma. De första tre dagarna jag inte gjorde någonting alls förutom att slappa. Alltså jag kunde knappt ta på mig alltså badbyxorna på morgonen. Så nej, att då insåg jag att fan, det här är nog rätt illa. Ja. Och sen så dag för dag efter de tre första dagarna jag inte gjorde någonting så började det bli...
Nu kom det en Pablo här, sorry. Jävlar. Grattis Pablo.
Tack så mycket.
Simon, vann han?
Berätta om sitt ryggskott här. Så kommer du inskrikandes.
Ja, han vann.
Han har blivit en gammal gubbe nu när han lever life med båt och hoppar. Inte fan att han får ryggskott.
Pablo vann en stabil 6-1, 6-4.
Mot
6-1-6-3 mot nykomlingarna Johan Forsch och Adam Knutsson.
Som du hade varnat så mycket för.
Varnat. Jag sa bara att gå inte in och tro att det är klart. Man måste fortfarande in och vinna matchen, eller hur?
Ja. Absolut. Nej, men det var en rolig match.
Snabb intervju med Pabla. Hur känns det att vara på Vilsärad, SPT 5?
Det känns bra. Det känns bra. Jävligt blåsigt idag.
Det är väl så mycket hemmaplan det kan bli för dig, va?
Ja, så gott som. Samma för John. Ja. Alltså, uppväxt i Båstad och tränat mycket Halmstad. Och samma för John är ju här, är härifrån. Så att, och han älskar de här snabba banorna. Så att,
Ni kör med de här nya Wilson. De är snabba och glasen här ska vara sjukt snabba. Hör jag folk tisslar om.
Ja, det stämmer. Det är de tisslar om. Nej, jag ska låta det vara. Jag ska duscha sådär nu. Okay. Simon, ha det gött!
Hoppa, ja, stort lycka till, Pablo.
Hoppa inte på djupvatten. Du kan inte simma, för fan.
Ska du se det?
Nej.
Sorry. Okej, du sa att du hade så ont där dag tre så att du insåg att ryggen var kass helt enkelt.
Ja, precis. Det var rätt beslut. Och sen så blev det bättre och bättre för varje dag. Så att det var skönt att få lite semester också. Vi har haft ett ganska intensivt spelschema.
Alla behöver semester. Och du, som du säger, det har varit ett, det ser ju kanske bara jäkligt glassigt ut, men det är ändå den här konstanta stressen. Okej, nu ska vi ta oss till Valladolid. Hur tar vi oss dit? Det är en hyrbil som ska lämnas där. Vi packar in oss 3-4 pers i bilen med väskor. Och så är det, kan det vara lång tid att åka. Sen ska man lösa någonstans och bo. Sen så är det kort, liksom stressigt för att hinna dit så att man hinner sova, man vet inte vad man ska äta, upp och spela och sen förväntar sig, man vill inte bara åka så långt och sen torska direkt och sådär, så det är ju, det är inte bara, det är ju fan inte bara tjo och tjim och vara på touren.
Nej, verkligen inte, det är tufft och de här resdagarna är ju inte optimala alltid och det är väl de som oftast får kroppen att ta lite extra stryk. Jag känner ju det själv. Alltså, ja. Nu fick jag en vecka semester. Nu är jag i Alicante och tränar lite och förbereder mig inför nästa VPT. Och direkt efter Las Rosas nu denna helgen så får man ju ta första flyget man hittar till Götet för att sedan åka vidare till Fiskebäckskil. Så att
just det.
Det är full fart.
Ja, men du kommer till Fiskebäckskil.
Det gör jag, det är tanken. Jag och John tänkte boka biljetterna nu i dagarna. Men om allting går som det ska så kommer vi.
Jag måste. Vem spelar du med där då?
Johan Bergeron, fransosen, fransman. My man.
Your man. Men ni spelar, ni kommer att spela nu VPT, nästa VPT också tillsammans. Men, och han, du tar med honom till Fiskebäckskil alltså?
Ja, precis.
Det kommer bli en upplevelse för honom.
Det hoppas jag. Fiskebäckskil är ju...
Västkusten.
Det är idylliskt. Nej, men jag var faktiskt i Fiskebäckskil förra året och fick kontakt med de här grabbarna som anordnar tävlingen i år.
Så de är riktigt sköna ju.
Ja, de är väldigt trevliga. Kommer från golfen, så att det är nog där alla cashen kommer ifrån.
och cash sen, verkar finnas, men de är ju väldigt sympatiska och härliga och vill ju bara att det ska bli ett bra arrangemang.
Ja, de är 10 poäng. De är klippor. Så att befinner ni er i västkusten, runt Fiskebäckskil så måste ni komma ut och kolla. Jag tror man kan hitta biljetter på deras Instagram, finns det väl säkert någon info.
Ja, absolut. Vi får dela lite info om det, men jag tror att nu när restriktionerna har liksom ändrats sen det arrangemanget skapades så kommer det ju vara tillåtas publik och det kommer säkert finnas. Jag vet, här har de ju 600 platser i Vilsära då, där jag är nu.
Satan, är det mycket folk?
Men det är ju men det är mycket folk. Alltså. Jag skulle säga att det är väl en 200 pers i alla fall som ränner runt utanför banorna. Sen så är det ju såklart mycket spelare och närmst sörjande. Liksom. Det är ändå gött att det är lite publik och det klappas efter någon boll och sådär. Det har ju varit en lång tid nu under SPT-matcherna där det är dystert. Och det är inte så paddel ska vara.
Nej, verkligen inte.
Men då, hur var Palma då?
Palma var faktiskt riktigt nice. Vi har ju en sån här årlig parresa, jag och några vänner. Så det var jag, tjejen Mimmi Lovander, som var ett par. Och sen så var det Joel Nordqvist och hans...
The manager
och hans blivande fru Johanna.
Whoop, whoop, shout out! Grattis, stort grattis.
Stort grattis till förlovningen. Det var äntligen dags för Joel att få tummarna ur röven. Och fria efter 7 fina år tillsammans.
Mäktigt ju.
Det var rätt kul. Det var rätt kul för jag pushade honom. Och jag pushade honom till att köpa en riktigt fin ring också. Jag har lite dåligt samvete för han fick ta lån, men...
Nej, var det så? Hänga utan fullständigt.
Ja, men ska det vara så ska det vara.
Han talar honom så dåligt att han måste låna pengar till en vigsel.
Nej, men det är det jag inte fattar. Alltså, han tar ju 20% av allting jag drar in, så jag fattar inte. Liksom,
han borde vara multi ju.
Ja, men han borde ha under madrassen... Borde ju vara smockat med 1000 kronorsedlar. Jaja, och euros överallt. Så jag vet inte vad han gör med pengarna, men han rånar ju mig, så jag förstår inte vad grejen var.
Förra året så hyrde ni ju en båt och åkte iväg på, och jag vet att den var rätt fet. Men detta året så var det ju en ännu fetare båt. Vad är det som händer? Hur mycket pengar tjänar du?
Nej, vad heter det? Inte alls så mycket faktiskt. Det var en god vän till Sam Taylor som var snäll nog att låna ut sin båt.
Ja, det var så.
Ja, så att jag vill inte säga namn, men det är en ganska offentlig person, så att stort tack till honom, så fick vi några magiska dagar ute till
havet. Du kan väl säga namnet. Säg det till mig då, så blippar vi.
Jag kan säga hans förnamn.
Säg det till mig så blippar vi då.
Patrik. Ja. Han heter Patrik.
Ja, jag vet ju. Ska bara säga inte om du var feg eller inte. Tänkte att du skulle vara bjussig till våra lyssnare som ändå dedikerar en timme av sin dyrbara tid till oss.
Patrik räcker. Båten ligger ute på...
Men han är svensk, va?
Ja, han är svensk. Ja. Han är svensk. En fin båt. Har han. Nej, men massa annat kul.
Så det var nice. Okej. Yeah. Det såg nice ut i alla fall. Ni som följde och sen också avföljde Simon, ni vet ju att han var på en glassig semester. Men det får du väl vara värd då, Simon. Men det är gött att höra att du ändå har lite energi i rösten. Hur känns ryggen då?
Jag har kört 2 träningspass denna veckan på paddelbanan. Det känns så där, om jag ska vara helt ärlig, Patrik. Ibland känns det bra. Och sen ibland så känner jag... Nu kan typ ryggskottet bryta ut igen. Och det är lite läskigt, måste jag faktiskt medge.
Men har du sånt som jag? För jag har ju också haft det där. Jag är ju något år äldre än dig och har haft lite problem med ryggen. Just det. Och för min del så påminner det mycket om det du säger. Typ att när jag vaknar på morgonen, då är det ju oftast som värst för mig. För då är ju ryggen som mest avslappnad. Och då finns det liksom inga muskler som kan hjälpa och liksom stärka upp där det gör ont. Så att... Jag hade också ett sånt tag där jag liksom fick hjälp av min sambo och liksom klä på mig kläderna på morgonen. Liksom värdigt som fan. Men sen allt eftersom dagen går lite grann så blir ryggen lite mer aktiverad och man har liksom, man får lite muskler som stöttar upp där man har ont. Liksom. Vilket gör att till slut så kan man liksom lunka igång kroppen. Och lite så känner jag med padden också. Ibland tänker jag så här, fan, jag kan inte spela idag med ryggen. Liksom. Men sen så någonstans när man väl bara liksom, du vet, har fått snöbollen i lite rullning, då tänker jag inte på att det gör så ont. Men sen när man blir kall igen och liksom går och lägger sig, så blir det liksom ännu värre dagen efter. Är det lite så eller?
Det är lite så faktiskt. Men jag har ju faktiskt fått lite övningar jag måste göra av Adam samt Tim. Ja. Som Adam är då... Adam
Knotknäckare.
Ja, exakt så heter han på Instagram.
Kotknäckare tror jag han heter på Instagram.
Ja, exakt. Kotknäckare. Ni hittar honom på Instagram. Och befinner ni er i Stockholm och vill rätta till kroppen, så är det honom ni ska höra av er till.
Den enda som Jonas Björkman tillåter att knäcka på hans kropp. Enligt han själva.
Precis. Och sen så får jag också hjälp av en annan god vän, Tim Lindberg, som håller hus på Good to Great. Han kallar sig Tennis Rehab på Instagram. Okay. Han har jobbat med tennisspelare i många, många år. Och även tagit hand om min kropp. Så att de hjälper mig att få rätt på ryggen.
Ja.
Och sen så använder jag mig av riktigt fina produkter från Hyperice.
Ja, just det. Men det är bra. Men du måste ju ta tag i problemet nu.
Jag vet.
Det är ju det. Och, du kan ju inte bara... Så liksom Hyperice i all ära och allt sånt, det funkar ju väldigt bra för återhämtningssyfte skulle jag säga. Men du måste ju ta tag i varför du har problem med ryggen. Och det är ju dit du måste, liksom, det är ju det du måste åtgärda. Så att du inte bara hela tiden löser problemet och sen kör på.
Men det är det jag ska komma till nu, Patrik.
Ja, men gör det då. Jag blir förbannad
som,
på det.
Det som händer är att vi paddelspelare har ju en överbelastning på den sidan man spelar med. Alltså jag är ju högerhänt, så min högra sida får ju en överbelastning hela tiden eftersom att jag spelar forehand egentligen hela tiden och jag spelar enhandsbacken på backen hela tiden. Och det är både grundslag, volleys och sen allt overhead spelar jag ju bandejas med forehand, alltså högerarmen. Jag spelar smashen med högerarmen. Så att problemet är att jag hela tiden blir sned. Adam rättade till min kropp under EM och då blev jag rak, men du vet musklerna som, eftersom ryggen har legat sned så pass länge, så har ju musklerna vant sig och ligger i spänning konstant. Så att på något sätt så går ju min stelhet och snedhet tillbaka hela tiden så fort jag spelar. Och det är därför jag använder Hyperice, pistolen, för att mjuka upp muskler och leder så att musklerna inte drar ihop sig, så att jag inte blir sned. Och jag rullar även på stenhård boll morgon, lunch och kväll för att mjuka upp kroppen och musklerna kring ryggen, men framförallt höfterna, för problemet kommer från höfter och rumpa.
Så men kan du inte lägga ut på din story lite grann när du gör dina rutiner, för jag tror att det kan vara folk som lyssnar som känner igen sig med ryggproblem. Jag tror det är väldigt mer vanligt än vad man tror. Och det som för Adam berättade, det är han som löser våra problem. Han sa det att det är så många som går och har ont och har bara vant sig vid att ha ont istället för att ta tag i problemet, för att man inte vet hur man ska ta tag i det. Eller hur?
Precis, precis. Jag kan göra som så att jag kommer spela in alla dessa övningar jag gör och vi gör en liten film och lägger ut det som reels på vår Instagram här på Proffset och jag, tycker
perfekt.
Jag, Patrik.
Det gör vi. Det tycker jag faktiskt vi gör. Skicka med filmen och klippa ihop det så blir det teamwork.
Vamos, vi löser det. Vamos. Vi löser det. Och du, en annan fråga, Patrik. Kommer du befinna dig i Fiskebäck Kil?
Det är min plan. Det är min plan. Jag tror att jag får ihop det schemat för att det krockar ju inte med Eurofinans eller Europe vs America. Så att min plan är att vara där. Jag är ju ute på västkusten. Jag kommer vara ute på Käringen där min sambos familj har hus. Så att vi kommer ha lite semester där ute från och med nästa vecka. Så att jag är ju hyfsat nära till hans. Jag kanske till och med tar båten till Fiskebäck Kil.
Oj, oj, oj. Lyx. Lyxproblem. Ja.
Det är inte dina båtar, om man säger. Men det är lite mer sådana här...
De är fina och mysiga, de är.
Ja, det är mitt liv. Det är bra att vi har lite kontraster från det goda och det vanliga livet. Nej, men jag vill gärna dit och det har varit kul och liksom, för jag tror att det kommer bli bra stämning där. Så det har varit roligt att fånga den och kanske vlogga därifrån eventuellt eller bara ta lite bilder och sådär.
Precis,
så att,
det tror jag med.
Halvöppet.
Halvöppet. Gott.
Simon, vi har en ny kompis till The Podcast. De heter Paddleboard.
Come on!
Come on, Paddleboard! Ja, men Paddleboard sponsrar denna veckas podd. Och då, det är en app. En jävligt snygg app som heter Paddleboard Spela Americano. Det är ju för att, du vet ju, vi som spelar mycket americanos, det är ett extremt pappersarbete. Så jag kan bara läsa upp här. Det står så här, mer americano till folket. Paddleboard förenklar och organiserar dina paddelturneringar på ett enkelt, roligt och effektivt sätt. Så att man slipper ha de här, för det är alltid utskrivna A4-lappar blyertspennor som försvinner och så sitter de på glaset, så ska man efter man har torskat matchen som man alltid gör i amerikanen, så ska man skriva upp då, ja det blev 14-16 liksom, sug, och så ska någon plocka in de här lapparna, lägga in det i någon typ av Excel, räkna ut vem som ska möta vem på vilken bana, hur många skiljepoäng är det, vem leder, du vet, alltså amerikanen är kul, men det blir sånt onödigt mycket pappersarbete, exercis. Och
jag hör dig.
Därför så använder man paddleboard så att man kan arrangera sina turneringar americanos bland polarna, eller bara liksom för er som driver hallar och kör mycket americanos, så testa paddleboards för kan varje spelare fylla i sina poäng, man ser vem man ska spela med, var man ska spela, och man bjuder in de som ska spela, så man får en extremt bra överblick och även massa statistik. Så att jag tycker det är en smart, det är alltid det som är så kul nu, att folk är smarta som spelar paddel, och när de inser att det saknas något, då gnäller de inte som i Spanien, utan de löser det och hittar ett sätt att liksom göra det effektivt för alla andra. Så att av den anledningen så gillar jag det. Och deras UX som vi i IT pratar om då, alltså användarvänligheten, user interface, är jäkligt tilltalande. Det är jäkligt smidigt, enkelt och snyggt. Och de har fina färger. Himmelsblått och svensk gul kulör. Så jag tycker att ni som spelar americanos eller ska arrangera någonting, in och testa paddleboard. Och Simon, vad säger vi?
Stort tack för denna veckans spons. Jag laddar ner appen nu på en gång.
Ja, jag delar den på storyn för er som tycker att min skånska är lurig. Men paddleboard är ett ord, så tackar vi. Tack snälla, paddleboard!
Tack, tack!
Men vad skönt att ni hade det bra då. Hann du kika någonting på VPT som var, eller?
Ja, det gjorde jag. Och herregud, vilka matcher vi fick uppleva.
De var en de loco ju. Det var riktigt, riktigt bra matcher.
Jag såg framförallt semifinalen mellan Galán Lebrón, Paquito Dineno.
Fan, känns som att alla hejade på Paquito den matchen.
Ja, men det, lite så var det väl. Lite
faktiskt.
Så var
jo,
det.
Jo, det är ju så. Han vad man vill att de ska få vinna det någon gång.
Ja, de har inte vunnit någon tävling i år, så att det vore ju kul. Nej. Om de har varit i en final. Men annars så har ju egentligen Lebrón och Galán, Sanjo och Bela tagit hem 6 av 7 tävlingar.
Ja, det är.
Och sen så har vi ju ett jokerlag egentligen. Maxis Sanchez och Lucio Capra som har vunnit en VPT.
Ja, det är så jävla sjukt alltså.
Från ingenstans kom de in.
Från ingenstans, ja.
Kom de in i Valladolid och bara transa hem tävlingen. Easy.
Det är lite som du vet, i OS, jag älskar ju när man kollar i OS, så finns det ju en del sådana här, nu kan jag inte termerna, men det är ju när de åker ut för liksom, och så den som ligger typ 4-5, det blir någon sån, han som ligger etta ramlar i slutsporten, får med sig de andra 3, och så kommer 4, de bara glider in och så får ett guld liksom. Vad var oss?
Det är Maxi och Lucio Capra.
Det kändes lite så i den turneringen i alla fall.
Nej, men de spelade fantastiskt bra.
Men det var ju lite Barça mot Real i denna finalen. Det var ju en final alla ville ha ju.
Ja, det var en drömfinal, och vilket spel vi fick se.
Shit alltså.
Vi fick ju egentligen uppleva den nya padden, vilket är den som Lebrón och Galán spelar, mot två legendarer som egentligen har alla verktygen i lådan, som kan anpassa sig efter snabba banor eller långsamma banor. Så att, det var fantastiskt att se.
Det var många highlights från den matchen som florerar på Instagram just nu alltså.
Ja. Man såg ju också hur mycket det taktiska avgjorde matchen. Samt lite psykningar, måste jag ändå säga.
Var det någon du såg eller?
Man kan ju inte undvika hatet mellan Lebrón och Bela som har funnits där sedan 2017. Att den pågår fortfarande än idag. Lebrón gillar ju inte att möta Bela.
Nej, fan gör det.
Nej,
jag tycker han är sportslig, det är så sett. Men jag bara menar att det är inte gött att möta honom, för man vet ju att han har en schweizisk armékniv i fickan och kan i princip plocka fram vad som helst för att vinna ju.
Precis, och vi fick ju se, jag hörde lite där, för jag kollade på matchen på spanska. Eftersom jag befinner mig här i Spanien, så kollade jag på YouTube. Lebrón tyckte ju hela tiden att Bela tog lite extra tid mellan bollar, viktiga bollar. Han tyckte han servade högt när det väl gällde.
Men det gjorde han ju.
Ja, det gjorde han ju. Men det är rutin.
Också taktiskt.
Det är taktiskt, det är rutin. Då på det sättet kommer ju Bela in i Lebrons huvud. Och det är ett måste för att kunna slå LeBron och Galan. Kommer man in i LeBrons huvud så får man ju Galan på köpet.
Exakt. Efter... Galan gick också till domaren och klagade lite grann för att LeBron kanske inte själv vågade eller ville, men det blev ju liksom att Galan gick ut varje gång de bytte sida, så gick han till domaren och liksom pekade och gestikulerade som att liksom, den är här uppe, och så pekade han på naveln liksom.
Ja. Den var ju hög, men
den var hög.
Bella är ju Gud. Ingen säger åt Gud. Ingen säger till Gud vad han ska göra och inte få göra. Så är det ju.
Men samtidigt liksom, okej, vad skulle domaren säga då liksom? Jag menar, säga att du har en golden point. Är det någon gång man kan tänka sig att ta en varning för att en hög serve är då? Det är ju då.
Ja, såklart. Men jag tycker ändå att man kan få overview egentligen över serven. För det är ju tråkigt om någon servar väldigt högt i viktiga lägen. Det för att det blir ju orättvist. För till slut blir det ju att fan, servar de högt. Okej, då får jag väl göra samma sak när det är vårt.
Precis.
Ja.
Men var det någonting mer då? Var det några andra cyklingar du såg eller?
Nej, man såg ju att de la lite kommentarer till varandra. Men vad exakt de sa, det kunde man inte riktigt höra. Men man såg ju att LeBron ibland mumlade lite när han gick förbi Bela. Så att det är väl så. Vinnarskallen var igång. Man gör allt till varje pris för att försöka vinna. Och vi vet ju att Bela är ju tidernas bästa spelare. Och jag tror att alla kan väl hålla med om att LeBron är dagens bästa spelare. Utan tvekan. Men han kanske inte har den bästa skallen. Men individuellt och spelmässigt så skulle jag väl säga att LeBron är ju bättre än Bela. Slagmässigt, men jag tror att han ville bevisa det för världen nu i en final, men då vann ju ändå rutinen över junisarna, om man får kalla dem så.
Ja, men de är ju fortfarande junisar, i alla fall i min bok.
Yeah. Men det visar ju också på hur viktigt det är med rutinen i paddel.
Ja.
Man har inte sina bästa år i paddel innan man är 30, utan snarare efter.
Ja, nej, men exakt, även om de är fysiskt... fysiska fenomen och de gör ju helt rätt liksom. Men de får ju rutin, de hamnar ju i final varje gång de spelar de här matcherna. Nu gäller det bara, att hoppas att de lär sig mycket av det, så att för att då blir de hela tiden bättre ju.
Så är det.
De utvecklar rutin här nu. Men du såg ju det här virala klippet som filmades från publiken, va, efter matchen.
När LeBron tog sin väska och sprang ut från anläggningen.
Ja, men när Galan går ut efter honom ur buren, går bort till LeBron som sitter och packar ihop sin väska med en fist bump liksom, eller en high five liksom, för att liksom, fan, ja. Vi gjorde allt typ, och så besvarar han inte high-fiven utan bara vänder ryggen till, packar klart sin väska och går därifrån. Då såg man ju, eller var det Galan som inte, Galan tog sin väska och gick när han inte fick svar på sin high-five. Någonting hände ju där ju.
Ja, jag tror Galan försökte ge LeBron en high-five. Jag tror inte LeBron uppfattade high-fiven, om jag ska vara ärlig, och tog sin väska och gick därifrån. Så det såg ut som att han var rådissare. Galan var sur på honom och blamade honom till förlusten egentligen. Det var den känslan jag fick när jag såg det.
Men man såg ju faktiskt att, för jag menar, Galan gjorde ändå någon typ av gestikulering lite grann, som att, men vadå? Ja, men du vet sådär, typ som att, så att det kändes ändå som att visst, han kanske inte uppfattade den, men det var ju inte bra stämning.
Det var det inte.
Mellan dem.
Det var det inte. Alltså jag tycker, när jag såg matchen, så tyckte jag att det största misstaget LeBron och Galan gjorde, det var att låta Galan spela på forehandsidan när de servade.
För
så fort Sanjo hade Galan i krossen så kunde han kontrollera honom och hota honom i returgamen. Mm. Så fort LeBron spelade på forehandsidan så känner ju sig Sanjo underlägsen. Och de vinner fler poäng på det. Så att jag tycker att det är bra att de mixar.
Coachmiss.
Jag tycker att det är bra att de mixar, men i slutet av matchen så skulle jag faktiskt hellre behålla Galan på backhandsidan än LeBron på forehandsidan.
Vet du varför de mixar så eller?
Ja, men de vill ju vara så aggressiva som möjligt, och de får möjligheten att spela sin första volley bättre om man behåller den sidan man servar ifrån.
Så att de är snabba fram på den.
Ja, precis. Jag tror att de ville lägga stor vikt på deras första volley för att bygga upp spelet därifrån när de servade helt enkelt och attackerade.
Mm. Ja, nej, men du har säkert rätt i din analys, men det känns som att Armat från sidlinjen borde ha koll på det och säga till dem. Det är väl ändå de själva som bestämmer i slutändan hur de vill formera sig.
Ja, men det är också så typiskt Sanger. Du vet, ibland kan han ha han kan spela tresättare mot vilken spelare som helst för att han blir nästan uttråkad när han spelar padel för att han är så bra som han är. Och ibland kan han ge bort två game ett set och då blir det ju setförlust, men sen så steppar han upp nästa set och då spelar han makelös padel.
Ja, så nej, att, han är otrolig alltså.
Han är jobbig och har ju krossen, så att det kanske också var så att LeBron ville fly lite från den duellen också.
Ja, kanske.
Kanske. Man vet ju inte.
Nej, det är sant. Men vi kan bara måste spekulera. Prata om Icardos hemmavinst.
Ja, gud.
På damfinalen.
Ja, jag såg bara delar av den. Inte
Tamara
helt.
Icardo, shit alltså. Jag tror att alla hejade på henne i den matchen.
100%. Ja. Jag tror att vi kan konstatera att hon är ju årets stjärna egentligen på damsidan.
Så skön tjej också. Jag har bara träffat henne. Jag träffade henne lite på EM. Hon kände igen mig från Eurofinans och vinkade och var snäll liksom. Och samma på Eurofinans. Hon är väldigt härlig och tillmötesgående liksom. Känns extremt proffsig. Och det är också sjukt kul då med den typen av personligheten när det går bra för dem, tycker jag.
Självklart. Och hon, det är ett ungt par. Det är ett nytt par. Mm. Så att det är det som gör det lite extra kul och spännande. Att de verkligen levererar i år.
Jag verkligen, vet
inte riktigt vad de har för ranking just nu, men det är inte omöjligt att de avslutar året
andra vinsten.
Som, ja, precis. Det är inte helt omöjligt att de avslutar året som number ones. De ligger lite långt ner fortfarande, men de ligger...
Men Delphi Brea är ju bara 21 också liksom, så att de är ju otroligt unga och men spelar så fin padel. Jag tyckte damfinalen, det var en av de bättre matcherna jag har sett på länge. Alltså. Riktigt bra padel. Alltså.
Det var många bra dueller. Det som är kul att se med just Bea och Tamara, det är ju sättet de spelar padel. De kompletterar varandra så fint. Delphi har ju otroliga händer. Hon är så lugn på forehandsidan. Och Tamara, hon tvekar aldrig. Hon går för det hela tiden.
Ja, visst.
Hon går för det hela tiden och hon är aldrig rädd, så att det är väl deras.
Det är jävligt coolt med folk som aldrig blir liksom nervösa eller rädda eller visar tydlig gummi, för det känns så omänskligt på något sätt.
Så är det. Och det är det som skiljer dem åt egentligen till varför de vinner de här, för de hade ju två tresetsmatcher i just denna tävlingen. De hade kunnat förlora mot Las Martas, vilket var en väldigt, väldigt, väldigt tight match. Och de hade kunnat förlora finalen också. De är starka mentalt och vågar gå för det. Det är det som gör
att... De hittar ett jäkligt bra sätt. De plockar ju bort Gemma Treyes tunga overhead. Så att hon fick ju, alltså de gav ju henne boll, men hon fick ju hela tiden någonstans jaga bollen, vilket gjorde att hon aldrig riktigt kunde gå på den kraften som hon är van vid för att sen ta nät på ett tryggt sätt. Liksom. De gjorde det så himla, himla fint på något sätt. De byggde upp poängen. För det kan ju lätt bli så när man kollar på LeBron och Galan, så blir det ofta att det smäller på rätt hårt. Men här blev det en tydlig uppbyggnad, en tydlig strategi som sen resulterade i ett poäng. Liksom. Men det var hela tiden så här långa, fina dueller och ändå inget sånt här, vad ska man säga, inte den här tråkiga padden där ingen vågar. För det kan ju bli långa dueller för att ingen vågar trycka. Liksom. Utan här var det ju ändå liksom båda lagen gav allt hela tiden, men det fanns en struktur. Sjukt kul att följa och kolla, tycker jag, när man ser så pass mycket struktur och taktik i padden.
Verkligen. Verkligen. Så att all eloge till dem och deras framgångar detta året.
Ska bli kul att se vad Hyper sätter fort på dem i nästa VPT nu. Det blir lite svårt för dem.
Precis. Det blir lite tuffare.
Två vinster, ingen slump.
Det är ingen slump alls. Ska vi snacka lite om kommande VPT kanske?
Ja, jag tycker det.
Ja, vi har ju... Det händer ju mycket på här sidan, måste jag säga.
Ja, jävlar alltså. Det var ju helt sjukt ju. Vilka bomber som kom.
Den ena lämnade den andra och den andra lämnade... alltså det var ju...
Det känns lite som på gymnasiet. Bara, nej, jag gör slut med... Okej, okay, men är det okej okay om jag kör med din tjej då? Eller? Ja, men kör du, det är lugnt.
Åh, herregud. Nej, men lite så är det. Jag tror att det hela börjar egentligen med att Javi Ruiz och Uri Botello har gått väldigt dåligt detta året. Och otroligt nog så fick ju Javi Ruiz förfrågan av Sanjo för exakt ett år sedan om att spela, men sa nej.
Du berättar det, den är sjuk.
Ja, den är riktigt sjuk. Och nu har han nog fått nog av sin gamla partner Uri Botello. De har ju hängt ihop i många år. Och ja, jag tycker faktiskt Uri Botello har tappat lite. Han
tappat stinget lite. Ja.
Lite det, och sen så tycker jag inte han ser så tränad ut. Han ser trött ut på banan.
Mm. Mm, precis.
Och Xavi ser ju betydligt piggare ut. Så att
han känns ju 10 år yngre på banan.
Ja, om du kollar på de två så ser han definitivt yngre ut. Och nu paras han ihop med Arturo Coelho. Mm. Jag tror det här paret kommer bli riktigt farliga. Med tanke på att Javi Ruiz aldrig missar en boll. Han spelar aldrig en boll fel. Det kommer ju generera att motståndarna kommer tycka att det är jobbigt att spela mot Javi. För då kommer bollen alltid tillbaka. Och spelar de bollen på Arturo så kommer det säga pang, pang.
Smäller det bara.
Ja. Ja. Det kommer bli ett grymt par, tror jag faktiskt. Och det skulle inte förvåna mig om de går... Om de gör en semifinal nu i nästa VPT faktiskt. Och skräller lite.
Men man vet ju aldrig heller. Det är som, alltså jag tror att du har helt rätt. Jag längtar verkligen. Det ska bli så kul att få följa dem. Man hade bara önskat att man kunde se dem liksom tidigare i turneringen än efter kvartsfinalerna. Mm. För i värsta fall så skulle de kunna åka om de har lite otur. Ju. Men det är ju lite så. Ibland lag på pappret behöver inte alltid vara lag i praktiken. Visst kan det vara så?
Verkligen inte. Så att det återstår att se. Det kommer nog uppstå lite skrällar här och var i kommande VPT. Måste jag säga. Och nästa par som splittas. Jag har ju tränat nu dessa dagar med Christian Foster heter han. Han är från härifrån Alicante. Och han spelade tillsammans med John Sanz innan. De går också skilda vägar. Då går Agustin Silingo och tar hans partner och spelar med John Sanz, Salba. Okay. John Sanz är en ung spelare, så att det är därför jag faktiskt droppar honom nu. För att han är en lefty som har sjukt mycket talang och är från norra Spanien. Och de två kan nog göra bra resultat.
Vem skulle han spela med, sa du? Med Silingo?
Ja, för Silingo.
Så han lämnar Martin.
Matti Diaz och Silingo går skilda vägar, och vad jag har hört så är det Mattis beslut, för att han kände att han behöver en backhandspelare som kan vinna lite poäng.
Jag köper det. Alltså. Jag tycker att han gjorde en helt sjukt bra turnering i Marbella, det jag kollade live. The Warrior alltså.
Han missar ju inte. Han bygger upp spelet inte väldigt kul, fint. Alltså. Men han är ju också av den gamla generationen och han saknar ju lite killerslag. Även om man spelar på forehandsidan. Förut så kunde man klara sig väldigt långt på att vara en Matti Diaz-spelare. Men jag vet inte.
Gordo Diaz sa ju till mig när vi tränade bara You know Smash. You like my brother. You are warrior. You are fighter. You need to put the ball up in the air. You are warrior, the fighter. No Smash. No portes.
Åh, herregud.
Jag bara, sa du att jag var som din bror? Okej, okay, allt andra hörde jag inte.
Nej, precis. Det är en bra komplimang. Men precis. Så där har vi en annan rockard.
Vem kommer han spela med då?
Ja, det här kommer ju som en chock för mig. Han ska faktiskt spela med Joseda. Vet du vem Joseda är?
Joseda, nej. Enlight me.
Enlight you. Det är ju faktiskt ingen mindre än han som spelade med Leal i vintras. I
Joseda Sanchez?
Ja, exakt.
Ah.
Han har ju en jädra smash. Han hoppar och smashar som en häst. Så att de ska börja spela tillsammans. Men det som gör mig lite tveksam till detta, det är ju att José har enbart kvalat in 3 gånger i en huvudtävling någonsin. Och har ju inte den rutinen, men den har ju Matti.
Nej, han är lite yngre ju, precis.
Frågan är vad Matti kan, hur mycket han kan hjälpa honom egentligen. Men det blir också ett spännande par. Och det som är absolut, eller det som gör mig lite orolig, är ju att detta kanske kan vara ett beslut som The Warrior tar, som kanske är hans sista som main draw-spelare. Detta av anledningen till att han har rätt mycket poäng att försvara. Joseda har inte mycket att försvara och ingenting att förlora. Men går de dåligt så kommer de börja falla ner i Previa. Ja. Så att det är inte omöjligt att The Warrior faktiskt går ner till Previa-nivå om 2-3 tävlingar. Vilket skulle vara helt sjukt.
Min magkänsla är ändå att The Warrior då, Matti Diaz, är en sån person som inte bryr sig det minsta. Han älskar paddel, han älskar det livet. Och behöver han spela Previa så spelar han Previa. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Men skillnaden från att spela Previa och spela main draw, det är ju att de här gubbarna som spelar huvudtävlingen, de är ju vana att spela på Pista Centrales, alltså centercourts. Vilket är långsamma banor. Och det vi inte får glömma är att åker du ner till Previa eller Pre-Previa, då är det snabba banor som gäller och det är 2 matcher per dag. Och The Warrior har varit skadad hela detta året egentligen. Och förra.
Men han heter ju The Warrior, vet du. Han kan kriga.
Are you not entertained? Ja, han kan
fan,
kriga.
Jag gillar honom alltså. Och de är tillbaka, mina kompisar, på paddelbollar.nu. Jag kanske inte hade fått jobb på någon radiostation som jingelsjungare, men det gör ingenting, för vi har en egen plattform, vår egna podcast. Och den podcasten är sponsrad av paddelbollar.nu.
Jep, stort tack ännu en gång, paddelbollar.
Vi är ju väldigt glada av att vara sponsrade av paddelbollar.nu, men framför allt så är jag glad för att mitt paket går som smör i solen, och i solen är det varmt. Men jag har ju ett skräddarsytt paket på paddelbollar.nu. Man kan bara klicka in på paddelbollar.nu, klicka på färdiga paket och så ser man min fula nuna där. Och där man kan gå in och titta på det paketet där jag har lagt in den nya Champions-bollen från RS, jag har Head Pro S, jag har Towson Linder. Man kan lägga till en energidryck om man vill, en bar, och sen kan man beställa hem den och välja om man vill ha det som ett abonnemang, hur ofta man vill ha det. Det finns ingen bindningstid, det finns liksom inget krusiduller, det är liksom inget bluff och båg här, utan poängen är att det är lätt att sätta ihop ett paket. Det är billigare än att köpa det i hallen eller där ni brukar köpa era bollar, och ni får det hemskickat så ofta som ni vill. Så att ni som spelar paddel kontinuerligt, besök paddelbollar.nu, använd koden PP10 för 10%, för allt annat är ju bara ett pengamissbruk.
Så är det. Just do it, säger jag.
Ja, nej, men in och gör det. Sätt ihop ert egna paket, det är väldigt enkelt. Och om ni inte orkar det, så gå in på det färdiga paketet, välj PP's paket och testa mina favoritgrejer. Så skicka gärna en bild när ni har beställt era paket, så skickar jag ett virtuellt come on! Men tack snälla paddelbollar.nu för denna veckas spons. Men det känns ju lite som att det är en genomgående trend om man tittar på generationen, alltså hans generation, alltså även om vi nu ska gå in på Lamperti som också byter partner och sådär, men att de gör ju lite grann vad de kan för att hanka sig fast. Och det är ju, som du säger, en stor risk att satsa på en junior, för det var ju samma som Quay var ju egentligen, alltså för oss då som inte har stenkoll, så var ju Quay en också en random, eller så här, en ung lovande talang. Sen, jag menar, det är klart att det är lätt att betta på någon som är den mest lovade talangen. Det är skillnad såklart, det är inte lika mycket gamble, men man vet ju ändå inte om de blommar ut ju.
Alltså, nej, absolut
inte. Man vet ju inte hur bra det blir, och som du säger, med rutinen, och hur blir de då? Okej, vi säger att de går till en kvartsfinal. Man hamnar i tredje set. Det är 4 lika och man har 0-15. Hur mycket gummi produceras då? Liksom? Alltså, det är ju det man inte riktigt kan veta på förhand ju.
Nej, det är omöjligt. Och det blir lite gambling. Men i detta fall så tror jag att för Matti Diaz, som väljer José, som är i all ära en grym spelare, så kommer... Jag vet inte. Jag är rädd att Matti kommer bli av med massa poäng och bli en Previa-spelare, och därefter kommer han försvinna lite som hans bror.
Och då kommer han få smaga på Simon Vasquez backhandvolley.
Smaga. Det får vi se. Nej, men jag tror att det kommer hända fler spelare faktiskt. Av de här gamla legendarerna. Jag tror liksom Almandi är ju inte långt ifrån att halka ner där heller.
Nej, precis.
Så vi får se vad som händer. Men vi har ju lite fler...
Lamperti då?
Ja, precis. Jag tänkte precis nämna det.
Lamperti
med Youngwas, vilket är inget... man kunde nästan vänta sig det, att det skulle hända förr eller senare.
Men inför detta året, då var det sånt här tissel och tassel, liksom att, du vet, då snackades det lite som att Paquito, skulle inte du kunna tänka dig spela med Youngwas? Och Youngwas var lite så här, skojade ju om det, och Youngwas pappa liksom att, men där är han inte än, men om 2-3 år kanske han kan vara där uppe med den typen av spelare. Nu är det liksom, det har gått snabbt, och nu är det liksom en självklarhet nästan att han ska spela med Lamperti.
Ja, det tycker jag. Helt klart.
Ja. Nej, men jag menar det. Jag tycker också det. Men det känns ändå som att det har gått från att en ung, lovande kille till att nu känns det ju självklart, och nu är det nästan lite som att Lamperti, han hugger varenda junior han kan för att hålla sig kvar i rampljuset.
Ja, och om inte det är tvärtom egentligen, att juniorer vill ju få tag på Lamperti. Alltså. Ja, det är det. Definitivt. Men sen så, som du nämner, Youngwas har ju bevisat detta året att han tillhör en quadrospelare, en huvudtävlingsspelare. Han och Ivan kvalade i första VPT, och därefter så har de ju haft tillräckligt mycket poäng för att starta i huvudtävlingen och har vunnit lite matcher här och var. Så att det är helt klart hans nivå.
Två kvartsfinaler har de gått till, va?
Ja, precis. Minst två i alla fall. Och det är bra. Så att han har ju visat också egentligen i sin gamla konstellation med Ivan att det är Youngwas som är lite stabilare. Det är Ivan som pendlar lite mer. Och det kände jag ju också när vi mötte dem, jag och Garrido, att det är Ivan som ibland gör lite fler misstag, och Youngwas gör ju inte dem. Så att jag tycker Youngwas har gjort det otroligt bra detta året, och han förtjänar en partner som Lamperti, helt klart.
Tror du, för de är ändå väldigt, väldigt bra kompisar ju. Tror du att det kom som en chock lite för Ivan, och tror du han blev ledsen, eller hur tror du han tar det?
Jag vet inte, för jag har inte träffat dem så mycket på sistone, så jag vet inte hur relationen har varit däremellan egentligen. De har gjort många bra resultat, både i spanska mästerskapen som juniorer, gick de till final. De har vunnit tuffa matcher på VPT, men också förlorat vissa matcher som jag tycker att de borde ha vunnit. Men jag vet inte hur stämningen är i det laget, eller hur det var i det laget på slutet. Så jag vet inte om det kom som en chock.
Jag tror ju att de har pratat om det liksom, alltså redan innan det här året, eller redan innan de egentligen gick ihop, så har de väl haft någon typ av överenskommelse om att skulle vi få liksom ett mega bra förslag, så måste vi göra det som är bäst för en själv. Och jag tror ändå att de båda har den typen av ömsesidig relation, så att de förstår att man måste. Och hade Ivan fått samma förslag av Lamperti, så hade han ju också tackat ja, och jag tror att Youngwas hade förstått det också.
Ja. Och nu får vi inte glömma att Ivan får ju spela med Rubio, så att det är också en annan rutinerad spelare som har
verkligen
varit...
det är inte synd om Ivan på det sättet.
Nej, alltså, precis.
Men det var ju lite så när jag hörde att Youngwas och Lamperti var klara innan det var helt officiellt, då hade ju inte Ivan någon partner, eller utåt sett liksom. Och då kände jag lite att fan, det är trist om han blev lämnad vid sidlinjen lite här nu, för att det är ju fortfarande en ung kille med en enorm talang.
Ja, att, gud ja.
Och paddel är ju hela hans liv liksom. Det enda han vill satsa på är ju paddel.
Precis.
Så att, men det är som du säger, det jag tycker Youngwas har gjort som störst skillnad detta år, det är väl att han har höjt sin lägsta nivå. För hans högsta nivå är det inget fel på.
Nej, verkligen inte. Det är nog en av de bästa forehandspelarna i världen just idag. Så att det ska bli spännande att se hur det går i Las Rosas. Madrid.
Men det ska bli kul att se Ivan med Rubio också. Jag tror också att de kan göra bra resultat ifall de får ihop det. Och för det som Rubio har är ju rutin men också en enorm skalle. Som jag tror kan smitta av sig mycket på Ivan och kanske till och med tända honom. Så att han får de där lilla extra procenten.
Helt klart, helt klart.
Men det är spännande ju. Det är ju lite kul med parbyte, är det inte det?
Det är väldigt intressant. Det är väldigt kul. Jag trodde aldrig skulle att så många byten som uppstår nu till denna tävlingen. Jag trodde inte de skulle komma på en och samma gång.
Men nu blev varför gör alla det samtidigt? Är det för att det finns något fönster och sådär? Eller hur funkar det?
Nej, men det blev, jag tror det som hände var att ett par splittrades och lyckades splittra ett annat par. Och sen så var det liksom dominoeffekt.
Domino.
Då såg folk, nu har jag möjligheten att lämna min partner.
Men man får göra det när som helst eller?
När man vill, när som helst.
But fuck you man! Hey, I'm leaving you.
Men du vet, det är ju så, alltså, säsongen är lång. Nu har ju inte riktigt halva säsongen gått, men du har spelat såna tävlingar. Folk är slitna, det uppstår skador och då måste man ju hitta lösningar. För att det här
har
är
du
ju
spelat 5 VPT? Ja.
7.
7, förlåt, 7 har spelat. Sju. Och hur många kommer spelas?
Jag tror det är typ med challengers inräknat så har vi kanske 14 kvar.
Shit alltså.
Så att inte ens halva säsongen har gått.
Det är långt ifrån över nu som Per Gessle hade sjungit här i Tylösand.
Ja, precis. Långt från över.
Men det är spännande. Så att, så du kommer att spela nästa VPT. Och den var, vart sa du att den var?
Las Rosas, Madrid.
Las Rosas, Madrid. Just det. Varmt och gött i Madrid nu, du?
Ja, det är varmt överallt. Alltså vi hade, jag tror vi hade 40 grader häromdagen här i Alicante. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. När jag tränade med Christian Foster. Alltså jag började svettas innan jag började värma upp. Och en kvart
in på... Man värma upp då liksom.
Men du vet så här, det har aldrig hänt tidigare att jag har dyngsyra brallor. Alltså jag har aldrig täckt hela shortsen av svett. Men denna gången så var varenda millimeter på mina brallor.
Finns en anledning till att man inte har vita shorts
genomsvettiga.
I Spanien?
Ja, precis. Genomsvettiga efter 20 minuter, en halvtimme då, låt oss säga. Men efter en halvtimme så var mina byxor helt i dyng så jag kunde krama ut dem, alltså så svett sjukt ur dem. Och det har aldrig hänt tidigare.
Men det är ju, svetten är en grej, men det är ju extremt påfrestande i den värmen ju. Man blir helt snurrig.
Oh! Verkligen. Och du vet, när jag gick på banan så kunde jag nästan se att jag pressade ut svett från skon. Kan du fatta hur svettigt det var? Mina ben bara rann och du vet, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det kan vara, det var första passet efter semestern. Välkommen tillbaka.
Men Douglas är ju och spelar här i Vilsärad. Och han säger ju att Madrid på sommaren är ju den värsta platsen man kan vara på. För att det blir ju... Det är verkligen mitt i Spanien, skitvarmt, och sen så att lokalbefolkningen som är kvar eller som är tvingade att vara kvar, man säger, de lägger sig på köksgolvet och öppnar frysen. För det är liksom det blir den svalaste platsen, för det är ju, att ha AC är ju verkligen ingen självklarhet, och det är ju extremt dyrt också att ha det i Madrid liksom, så det är väldigt få som kan ha det, så att det är ju en mardröm för folk. Det blir ju som att sitta i en bil. Föreställer jag det?
Men värmen i Madrid, har de förklarat för mig, är ganska torr.
Okay.
Och befinner dig ute vid kusten, kanske låt oss säga Alicante här då. Då är den ju fuktig. Så det är två olika typer av värme. Så ibland kan du ju uppleva värmen som är fuktig nästan värre än den torra värmen. Så låt oss säga att det är 40 grader i Madrid i en torr värme. Mm. Då känns det egentligen mindre än 40 grader, kanske 35 i en fuktig miljö, om jag förklarar mig.
Men det är lite samma med kylan, jag förstår. Det är ju lättare att åka till liksom norra Norrland på vintern, även om det är minus 40, för att det är liksom en torr kyla, än att vara i Göteborg där det regnar, kanske inte regnar, men att det regnar och det är minus 6 och vind. Liksom.
Ja,
det blir ju på något sätt kallt in i märgen.
Ja. Så att det är lite skillnad på den värmen också faktiskt.
Jag förstår. Okej, men så du tänker att det ska vara hanterbart i alla fall. Men det kommer ju vara varmt. Men spelas det inomhus eller utomhus?
Jag tror faktiskt att spela inomhus.
Ja.
Jag snackade med Christian Foster och han sa att det är inomhus. Fast så kom jag ju på att han är huvudtävlingsspelare och jag är pre-previa. Så, det är lite skillnad.
Det är lite skillnad, ja.
Ja.
Det är lite skillnad.
Men det är inomhus, ser jag nu. Så att det är gött.
Det är gött. Där är du stark.
Ja, men jag känner väl att jag hade gärna spelat utomhus också.
Ja, såklart.
Nu har man ju befunnit sig här nere så pass länge att det känns bra inomhus också, utomhus också.
Men du, fan, det har gått bra för DV också. Nu torskar han ju precis i Previa-finalen. Men det är ju väldigt kul för honom och hans nya partner.
Verkligen.
Att det har gått så bra.
Jag känner inte hans partner.
Men ingenting om han.
Inte jag heller, men satans kul att det gick så bra för dem i första tävlingen de spelade ihop.
Fattar när de får spela lite mer ihop. Liksom. Det är verkligen, finns ju enorma chanser för dem. Och jag tror att jag snackade lite snabbt med Håkansson innan jag gick hit till bilen. Och då sa han att det mötet som de fick i Previa-finalen var kanske ett möte där de faktiskt förväntar sig att vinna på pappret.
Ja, alltså Danne och Kalle mötte ju dem i Passe Previa i VPT Marbella och torskade. Och det är ju ett par som spelar väldigt, väldigt bra paddel. Men jag trodde faktiskt Danne skulle ta dem denna gången. Jag skrev till honom stort lycka till igår och sa lite hur man ska spela mot dem. För jag har ju tränat med dem en del. Det är två goa gubbar. De är svårspelade, men samtidigt så lyckas man dra ner tempot mot dem så har man faktiskt stora möjligheter att ta dem. Men de är extremt duktiga när de får möta spelare som spelar snabbt.
Okej. Ja, det gör ju Danne.
Det gör ju Danne. Men det var ju synd att de inte lyckades ta den inför matchen. Jag har inte sett Dannes nuvarande partner. Men min spontana känsla var ju 50-50. Och hoppades på att Danne skulle ta dem ju. Denna gången,
sen ska man inte glömma det här, du vet ju själv, med dagsform och ha så många matcher i kroppen och ryggen, och det har ju varit extremt varmt att spela. Även om de har spelat inomhus så finns det ju ingen, det är ju plåthallar, så att det är varmt i de hallarna också.
Det är väldigt varmt.
Så jag tror att det kan ha tagit mycket på kraften också, och det är ju, ja, det är inte alltid man hinner komma tillbaka liksom, varken både mentalt och fysiskt ju. Så att en 50-50 match då, och man kanske har tappat en 10% för att det har varit så tufft och så många matcher, det kan vara det som räcker liksom.
Och de banorna är helt värdelösa.
Ja. Jo, men precis.
Studsar inte rätt en enda gång.
Nej, ja, det är ju svårt, även om det är lika för alla, så är det är jävligt jobbigt att förhålla sig till alltså.
Det är det. Det är det. Oerhört tufft.
Men vad fan, han är på gång ju.
Så han är på gång.
Och även, jag menar, nu var det ju trist för Knutsson att han åkte i första matchen. Men det är ju det när man spelar med en ny partner för första gången. Man kan inte ha så höga förväntningar och förhoppningar. Men det är ju bara roligt att de tågar på och gör jobbet. Sen är det ju tråkigt, tycker jag, och att ni inte är på plats här hemma. Men jag tycker ändå alltså att det är lite kul. För att det innebär ju att ni gör ju det som behövs, det som fler här hemma hade behövt, om jag ska vara helt ärlig, för att ni ska utvecklas och bli bättre. Men det är också kul nu när vi har en SPT-A där jag är på nu, där det kommer in lite nytt folk ju. Fan vad det behövs.
Har du sett några bra matcher än så länge?
Jag har inte hunnit se så många matcher. Jag kollade ju precis då på Adam Knutsson och Johan Fors när de mötte John och Pablo. Det är ju inte det var ju liksom ingen lätt match för dem att få, såklart, för Johan och Johan Fors och Adam Knutsson. Men det kommer, alltså SPTA, det kommer ju vara tufft, så det spelar liksom ingen roll. Men Pablo och John är ju ändå ett lag som nästan alltid går till semifinal, så att förvänta sig vinna där är inte rimligt kanske. Men du vet, de hade 4 golden points i första set som de inte tog, och sen så vågade de ju spela lite mer aggressivt i andra set, Johan och Adam, vilket gjorde att de fick lite mer game där då, så att 6-1, 6-3, men det var ju ändå ganska många tajta game, om du förstår vad jag menar.
Jag fattar.
Så att, men de ska ju absolut inte ha, de ska ju inte gå in där och bara vinna den, men de är ändå där och nu gör de ju sitt jobb, om man säger. De får lite mer rutin, de får möta uppåt motstånd och sådär liksom. Samma med med Apple-grejen och Linus Frost. De fick spela ju en tresättare nu i sin, de fick också ett wildcard in till huvudturneringen här och fick spela en tresättare i sin första match. Så att de gick vidare, de fick ju möta en av Challenger-vinnarna. Så att de fick möta de som spelade Challengern, som är som en sorts pre-previa. Mm. Det var ju en Challenger här på SPT 5 Vilshärad, där de två lagen som gick till final fick en plats i huvudturneringen. Så att den spelades ju måndag till tisdag. Så att,
ja.
Så det är kul att det finns en sån, såna. Det är roligt, men jag bara menar att det är roligt när det är lite nya namn på tavlan, och det är även på damsidan, så är det liksom nya konstellationer, nya lag och sådär. Så, där. Så att, det är ändå nyttigt, tycker jag.
Självklart.
Någon gång måste det börja röras om lite i grytan.
Jajamensan.
Men Simon, ingen VPT utan lite goa odds från Hyper, va?
Absolut inte, absolut inte.
Vi ska ju säga att vi är sponsrade av Hyper även denna vecka, och det är alltid kul, tycker jag, inför en ny VPT och se lite grann vilka odds som Hyper har kokat ihop.
Ja, och det ska bli extra kul och spännande att se hur oddsen kommer se ut med de nya konstellationerna på VPT.
Precis, för att jag menar, jag hade ju smygbettat lite på Paquito inför denna, för att jag tyckte att det var ett så pass bra odds. Jag tror att det låg upp mot en 18-19 gånger pengarna, och de var ju inte alls långt ifrån att ta sig vidare till en final, och då kan ju allt hända.
Allt kan hända.
Och jag tror även att på damsidan så var det ju, jag tror att de gav 3 gånger pengarna inför finalen.
Oj, oj, oj.
Ja, men du vet, det finns ju några där ute som sitter och käkar gratis lunch just nu. Det ska man ju säga.
Så är det. Men vad ska man tänka på när man bettar, Patrik?
Som vanligt så måste man ha åldern inne. Det är 18 plus. Man ska spela ansvarsfullt, och om man har problem eller vet någon med problem, så besök stödlinjen.se så kan man få lite guidning därifrån. Men för er som är nyfikna på oddsen här nu, så kommer ju oddsen komma ut inför VPT:n ikväll, nu när podden släpps, torsdag kväll. Då finns det ju som man kan betta på vinnare på turneringen, och de ligger ju kvar fram tills Simon börjar spela sin första pre-previa-match.
Ja.
Och sen är det ju som att det inte finns några odds, men det är ju för att previen är igång, och då kan man inte spela på vem som vinner turneringen. Men sen så kommer oddsen tillbaka när det är kvartsfinal, semifinal och inför finalen på söndag. Kolla inför helgen här nu. Under helgen kan ni betta på vem som kommer vinna turneringen, och sen inför nästa helg så kommer oddsen ut löpande dagligen. Så det ska bli spännande att se vem som tar hem den. Var, kommer du lägga någon liten slant på någon outsider denna denna VPT, Simon?
Ja, det tycker jag jag ska göra. Nu spelas Las Rosas. Jag kommer nog lägga på
The Warrior.
Nej, det kommer jag definitivt inte göra. Men jag lägger mina slantar på jag skräller lite här. Cuello och Javi Ruiz.
Ja. Jag tänkte säga exakt samma sak, så jag kommer inte backa ur bara för det. Jag vill också gambla lite. Nej.
Ja, lite måste man gamla.
Ja. Jag hoppas det. Och den kan nog ge okej gånger pengarna. Så att vi hoppas på att skrälla in den. Så att jag också kan få haka med på den här stora båten som du har på dina semestrar.
Ha.
Men spela spela ansvarsfullt. Och besök stödlinjen om ni har några problem. Och vi tackar bästa Hyper för veckas spons.
Hyper! Hur ser det ut på damsidan då?
Hur ser det ut på damsidan? Nej, men det är ju Barre är ju tillbaka där hon för ett år sedan skadade sitt knä. Mm. Och jag var ju på plats även då och tog bilder när det hände. Så jag hoppas att vi slipper det, men det är klart att de förväntar sig vinna även denna SPT:n, Barre och Sofia skulle jag absolut säga. Men, ja, men jag tänker på precis Caroline Kolberg där, för grejen var att hon spelade den här clean-tävlingen som jag var på för några veckor sedan med sin pappa.
Yeah.
Och hon spelade en fantastiskt fin paddel. Man såg att hon hade tennis i sig, men hon spelade jättebra volleys och tung overhead, nästan den liksom den hårdaste volleyen som jag sett på liksom på damklassen, om man säger så. Jag tänkte direkt att fan, hon kommer bli riktigt riktigt tung om hon får en plats i SPT. Och då sa hon att det var hennes mål att försöka få ett wildcard och spela A-klass SPT. Så att det är jäkligt kul att de nu får den chansen.
Jävligt kul.
Får vi se hur det går. Men,
hon har en tuff match nu, för nu ska hon och Petra Össmann möta Soffan och Barre.
Ja, just det. Det är upp till bevis direkt.
Ja, upp till bevis direkt, ja.
Ja, men de har inget att förlora. Det är också gött att gå in i en sån här tävling och inte känna att man har någonting att förlora.
Nej, såklart. Så
men jag måste ändå säga, jag tycker så jävla synd om mina skånska polare Schlyter Persson. Som gång på gång får alltså gurklottning rätt upp där solen inte skiner, alltså. Vet, de åker ju på de här SPTs gång på gång, och så länge jag har följt den här, om man säger 1,5 år liksom, där jag har varit, då har de alltid fått möta dig eller Kaje, typ Stjärn Bonfré. Det är liksom så här i första mötet. Och så nu när jag gick in på Ranked In och så kollade jag lottningen igår, och då säger jag, jajamän, de får möta Kaje Tano i första matchen.
Oj, oj, oj. Det är tufft.
Gaspar. Caetano och Gaspar, som är det nya snackisparet på touren.
Ja. Jag tror, jag har ju lottningen här framför mig. Och jag skulle väl säga att det är väl de stora favoriterna nu för denna tävling, måste jag säga.
Ja. Jo, men de ska väl verkligen vinna det. Jag vet inte vad som skulle stoppa dem egentligen.
Nej, alltså det skulle vara, dock så spelade Linus Frost och Appelgren en tight match mot dem i Marbella ju, på Skilling Invitational. Men jag har svårt att se dem slå dem i en SPT-tävling. Och sen så har vi ju dock också Bonfré Stjärn som är på andra sidan tillsammans med John och Pablo. Det är väl precis de andra paren som kan skada dem.
Alltså det
dem.
Finns ju bra lag, men jag ser ju ändå, om man tittar på tittar man bara på den matchen och intervjun efteråt, så säger ju Caetano att han har tränat hårt, han är i bra form, och du vet ju, när det går bra och han är på gott humör, då är han ju tuff.
Då är han ju bra. Då är han
jävligt bra.
Ja, det är han. Det är han helt
han
klart.
Är lite som LeBron där. Man måste på något sätt hitta in i hans huvud för att kunna rucka på honom, för annars är han ju för bra.
Så är det. Han kan spela otroligt bra padel om han är i form. Och ha en bra dag.
Nej, men precis. Så att de gjorde ju jobbet i sin första match, och jag snackade lite med Schlyter efter att han var väl liksom, han bara, ja, det här är så jävla roligt. Det är bara att hoppa in i bilen. Och det är ingen plate heller. Plate är ju, för de som inte vet vad plate är, så vad ska man säga, det är väl en oannonserad tävling för de som åker ut, va? Ska man inte kunna säga det?
Typ så kan man säga faktiskt, så kan man säga.
Det är lite kutym att man kör en plate bara för att man ska få lite mer value for money. Yeah. För att man betalar ändå 700 spänn eller vad det kan vara per lag för att vara med i de här SPT-klasserna. Och för att man inte ska behöva åka hit, spela en match och sen åka hem, så kör man oftast en plate för att få en inofficiell tävling bland de som åker ut i första rundan.
Precis, precis.
Men det var ingen plate denna gången. Han sa, det är gött det, så nu kan jag dricka bärs istället, sa han.
Det gillar de också. Både Schlyter och Persson.
Jag älskar det. Yeah. Han sa det. Det hade varit roligare kanske att börja spela lite B-klass, sa han. Slippa den här jävla lottningen.
Sa han det?
Ja. Ja, jag förstår dem. Alltså, de har ju inte haft tur någon gång. Med det.
Nej, det har de alltså, faktiskt
det finns nu 14 lag jag hellre hade tagit faktiskt i första matchen.
14 lag?
Det är bara 16 lag. Exakt.
Alla andra.
Alla.
Aj.
Men nej, så är det ju. Men nej, men my predictions på den här SPT:n är ju att Gaspar och Kaje går och vinner.
Och vad tror du på damsidan då, är min fråga?
Jag tror faktiskt att Soffan och Barre, jag tror att de alltså jag tror ändå att de går och vinner. Sen kommer jag väl, jag kan väl säga att jag hejar på Amanda och Anna. Utan tvekan. Mm. Jag hade tyckt det var kul för dem att få visa att de är starkast på damsidan. Så att de kommer få lägen och ta sig dit, och de kommer få läge och vinna också, tror jag. Så att, får vi hoppas att de tar den. Men jag tror att Soffan och Barre är så pass starka att de går och tar det. Men det är svårt här. Alltså, tittar man på streamen så ser man det inte, men det, du vet, Vilsar ligger långt, långt ute vid, du vet ju, det ligger långt ute vid vattnet. Det blåser alltid här, även om det är just nu 28 grader, så är det ändå, det är varmt i buren, men det är mycket vind ovanför 4 meters väggarna alltså.
Alltid, alltid. Det är bara att räkna med att det kommer vara svårspelat.
Så här är det inte, menar, det är inte, det kommer vara gnetigt som fan. Och det kommer vara många golden points där det gäller att våga gå för det. Där det kommer lobbas högt. Så vi får helt enkelt se vem som har störst huevos när det väl kommer till kritan.
Ja, precis. Ja, du får hålla mig uppdaterad. Jag befinner mig här i Alicante ju.
Ja, du att, håller dig. Är Mimmi med dig förresten?
Ja, alltså jag befinner mig just nu hemma hos mina svärföräldrar. Mimmis mysigt. Föräldrar har ett hus här i Pilar de la Horadada heter det. Och det är söder om Alicante. Så att det är här jag befinner mig nu med Mimmi och hennes familj.
Mysigt.
Uffe och Monica.
Kombinera lite. Ja, de är ju, Uffe är ju en av mina mest trogna följare på Instagram. Han är inne och stöttar allt och likar allt och sådär. Så att han är underbar, underbar svärfarsa. Du har gått och skaffat dig det.
Verkligen, han är en tia. Han är med, han missar ingenting kan jag säga dig.
Varken på banan eller utanför banan.
Nej, precis. Ingen sans. Så att det är klockrent.
Men, ja. Men du är taggad och ni måste, hur blir det för er? Ni har inte fått tillräckligt med poäng utan ni behöver spela Previan även denna VPT.
Ja. Jag har ju nästan, jag har ju blivit av med massa poäng. Så nu har jag inte mycket kvar att försvara detta året. Så från och med nu så går jag bara plus. Och det är av den anledningen att jag inte spelade någon VPT alls förra året. Så blev jag ju straffad av det nu denna gången.
Ja, okay.
Men nu går jag bara plus.
Men vad innebär det då att du blir straffad?
Nej, men du ska alltid försvara dina poäng. Och nu har jag ju fått försvara tävlingen när jag spelade 2019. Så varje gång jag
så spelat... du menar att det gick bättre då eller?
Nej, inte bättre, men till exempel nu när jag inte spelade Valencia så drog de av poäng från en tävling 2019. Så
just det.
Eftersom jag inte spelade så fick jag ju noll poäng. Men eftersom jag hade poäng att försvara som var typ 8 poäng så fick jag minus 8. Så jag har ju gått back rätt många. Men nu ska...
Samtidigt som andra får poäng då liksom.
Ja, så att nu ska det tuffaste vara över. Och jag tror Danne har lite kvar att försvara. Kalle har inte mycket kvar att försvara. Så att, sen så är det bara...
Men vad innebär det att när man kommer ner på noll då, har man ingenting kvar att försvara då? Eller?
Det beror på hur många tävlingar du har spelat tidigare år. Och hur bra det gick.
Det känns som vetenskap det där alltså. Hur får du, för det måste ju ändå vara jävligt dyrt att åka på de här VPT-tävlingarna, är det inte det?
Det är det.
Vad kostar det att typ anmäla sig på en Previa liksom?
Jag har faktiskt aldrig betalat en anmälningsavgift. Det finns ingen. Det är dyrare att spela SPT än VPT.
Är det sant? Det kostar ingenting att anmäla sig. Alltså. Men, man måste typ ha någon typ av behörighet då. Liksom.
Du måste ha poäng, ja. Men jag har aldrig betalat.
Har de också ett liknande ranked in? Eller hur anmäler man sig då?
Man har en app. World Padel Tour-appen. VPT Player.
Den är bättre än ranked in då?
VPT Player. Den är bättre men fortfarande dålig måste jag säga. Den är cass. Men den är lite bättre.
Okej, så ni behöver inte betala någonting där alltså?
Nej, vi gör faktiskt inte det.
Med resorna och boendet och sådär?
Det betalar det vi ju själva. Ja, det är det som kostar. Det är det som kostar. Och det är väl, det kostar väl beroende på vad man spelar, hur långt ifrån man är också från tävlingarna helt enkelt.
Men du har sponsorer som går in med liksom deg och sen så är det upp till dig vad du gör med degen. Och du lägger degen på att åka på VPTs. Mm,
precis. Jag har ju ett upplägg med Wii Sport och Joar som är min manager. De signar ju avtal med sponsorer. Jag och mitt bolag fakturerar sponsorerna och det är ju pengar som ska användas till tävlingar, träningar, hyra, telefonräkningar och hela kittet. Allt.
Jo, men exakt.
Allt som kostar pengar här i livet. Ja. Och det är allt som gör
alltså
det.
Man behöver ha in en hel del kulor för att gå runt helt enkelt. För att omkostnaderna blir ju rätt höga när man måste resa hela tiden fram och tillbaka.
Mm, precis. Jag tror väl att vi räknade lite på det och för att kunna göra en helhetssatsning ett år. Det går ändå på typ runt 5. Beror på hur lindigt du kommer undan från boende från år till år beroende på var tävlingarna befinner sig och om du har bil eller inte, eller om du är bosatt i Sverige eller i Spanien. Nu har det gått åt rätt mycket pengar på PCR-tester och den biten också.
Just det, ja.
Men, och träningarna kostar ju. Så att jag skulle väl säga att det landar väl på en halv mille per år.
Ja.
Lite mer kanske. Mm. Jag har en revisor som sköter det.
Jag tycker det är intressant.
Jag gillar att spendera pengar ju.
Jo, det vet jag ju. Stora båtar ska det vara.
Nej, jag skämtar bara. Jag lägger egentligen all min ekonomi och mitt liv just nu till satsningen. Och det kostar mycket pengar. Jag ger ju inte lektioner nu heller. Så att det kommer ju inte in några pengar från tävlingen heller. För att alltså vinstsummorna är så pass låga som de är.
Får åka hem och vinna någon SPT sen bara, så får du ihop din flygresa tillbaka till Spanien igen.
Ja, men det är det som är problemet. Ska jag åka hem till en tävling i Sverige, då, nu till Fiskebäckskil, så tror jag biljetten, bara tur och retur, går på 8000. Nu får vi boendet och det övriga täckt, men det är 8000 som bara går åt boende, så ska man äta. Sen så är det dagar man förlorar egentligen. Och VPT-tävlingen så går man ju inte plus förrän man är i kvartsfinal. Så det är tufft. Det är tufft.
Vad får man då typ då?
Vad kan det vara? Jag kan ta fram det här till dig. Så ska vi se.
Jag tycker det är kul med pengar.
All right. Förlorar du första omgången så får du 2000.
Första omgången, då menar du kvartsfinal?
Nej, första omgången. Nej. Alltså det är ju...
Åttondel.
Nej, 16-del.
Jaha, så pass långt bort.
Alltså första omgången i huvudtävlingen.
Ja.
Bara du kommer in i huvudtävlingen så får du 2800 kronor. Vinner du en omgång, då är du...
Kronor?
Ja.
2800.
Nej, 2800 kronor.
Okej.
Cheap as hell though. Och sen...
Och dela på som lag?
Nej, per spelare.
Tack snälla. Ja, bra.
Vinner du en omgång...
Ja.
Så du är i 16-dels. Då får du så mycket som 5100... kronor.
Come on.
Är du åttondel så får du 1000 euro, alltså 10 000 kronor.
Ja, nu börjar vi snacka. Vi är snart uppe på SPT-nivå.
Kvartsfinal i VPT, då får du...
TV-cent.
Då får du 20 000 kronor.
Om du torskar, ja.
I kvartsfinal, ja. Om du når kvartsfinal så får du 20 000. Vinner du den och går till semifinal så får du 35 000 kronor. Går du till final så får du 6000 euro, vilket innebär 60 000 kronor ungefär. Och vinner du tävlingen får du runt en hundring. 100k.
Per person då?
Ja.
Ja, så en hundring där då. Men det är inga enorma pengar alltså. Och då ska jag ändå säga att... Ja. Och så är det mycket, mycket lägre på damsidan ju.
Ja, det är en tredjedel. Så att en tredjedel av allt det jag nämnde, precis, är det på damsidan. Så vinner du tävlingen...
Hade jag varit spanjor då hade jag lagt ner VPT, så hade jag åkt till Sverige och så hade jag stuckit till Göteborg, så hade jag spelat. Det finns en kille i Göteborg som har mangas turneringar typ en, två gånger i månaden eller något sånt där, där man liksom vinnaren får typ 3 lax i fickan.
Det är som att gå till
åttondel i VPT.
Ja, gud, ja. Alltså på damsidan, jag måste, nu när vi har nämnt här summorna,
pengarna, ja,
så måste vi ta damsidan också.
Gör det såklart.
Första omgången är mer eller mindre detsamma. 2500 kronor till första omgången. Andra omgången är 4000. Alltså tjejernas klass är ju lite mindre. Så att då börjar du i 16-dels. Och då får du 2500 kronor. Åttondelsfinal får du 4100 kronor. Kvartsfinal så får du 7000 kronor.
Alltså det är så sjukt.
Är du i semifinal så får du 13 000 kronor. Är du i final så får du 22 000 kronor. Och vinner du tävlingen får du 33 000 kronor. För att vinna en VPT på damsidan, herregud.
Det är fan under all kritik alltså.
Det är under all kritik. Jag tycker att prispengarna för herrarna är dåliga. Men damerna som får en tredjedel av det är bedrövligt.
Det är helt sjukt ju. Alltså det är verkligen helt sjukt. Man blir förbannad. Så stor skillnad. Det är så konstigt egentligen att det ska behöva vara någon skillnad. Jag tycker att det är fan upp till till sporten och se till att det inte ska behöva bli sån skillnad. Alltså förutsättningarna måste skapas så att det blir samma liksom.
Mm, precis. Helt klart.
Och jag bryr mig inte om det här med att det är, alltså, antal tittare och sånt där, för någonstans är det ju också upplagt på vad man kan kolla på och vad man inte kan kolla på från början. Så att det är klart att herrarna har fått ett försprång på det sättet ju.
Mm. Så herrarna klagar ju på sina på sina pengar. Men damerna, det är ju ett skämt, för att jag menar damtoppen, de tränar ju lika mycket som herrarna och lägger ner lika mycket tid, men får
såklart
en tredjedel av prispengarna. Men samtidigt, det finns ju inga som lever på sina prispengar egentligen.
Nej, jag vet.
Det är i så fall Galan, LeBron, Sanjo och Bella som kan leva på prispengar bara. Men övriga lever ju på sponsorer, så vi får ju hoppas på att sponsorerna hjälper damerna lika mycket som på herrarna för att göra det möjligt att satsa.
Ja, men självklart ju. Men det är ju det jag menar lite grann, att säga att du har sponsorer som finansierar din satsning. Mm. Då är det ju prispengarna man vill kunna, som gör att man har lyckats med sin satsning. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. För man ska ju inte behöva ha så mycket sponsorer så att det gör att man sen, nej men jag kan dra mig tillbaka för att jag gick plus på mina sponsorer som satsade på mig. Nej, alltså precis. Det är synd att det ska behöva vara så ju. Vilket gör att man som spelare hela tiden måste sälja sig, som det är i Spanien, att man måste sälja sig på klinik, så att man måste åka kanske till Sverige och liksom göra de här, ja men du vet, välgörenhetsgrejerna för pengar som man inte kanske hade velat göra, som inte är ultimat för dess personliga satsning.
Nej, precis.
Så man inte egentligen kan bli så bra som man skulle vilja, för det är ju, man har ju de här åren man har på sig liksom, så att varenda träningstimme man ger bort är ju en träningstimme man inte får till sig själv.
Verkligen. Så att det,
det är sorgligt ju. Men
det är sorgligt, och det är en av få sporter som man lever på sponsorpengar.
Men det är också problemet med att VPT är privatägt ju.
Det är det, men det är det i tennisen också. Alltså ATP är också privatägt. Men det är sport som har kommit längre, och förhoppningsvis kommer paddel dit också. Det tar sin tid, det är spanjorer, de jobbar långsamt. Men successivt så hoppas jag att sporten utvecklas lite snabbare. Och kanske
de jobbar, alltså. Yeah, man blir fan förbannad. Jag tänker bara på baren på La Canada under EM. Mm. Alltså det hade kunnat vara så bra. Du vet, de har plats för 1500 pers under ett tält. De har byggt upp en bar. Det finns bash, det finns goda grejer. Men det finns 25 pinstolar. Och så finns det två trötta spanjacker som står i den baren och bara hatar sitt liv och vill inte sälja någonting. Det gick liksom inte att beställa mat. Det gick inte att beställa bär. Det gick inte ens att beställa, alltså det var helt omöjligt liksom. De bara så här, de vill inte bara.
De vill inte göra något bra. Så att det
liksom, det krävs ju inget IQ för att inse att okej, men om vi har en som står vid ölkranen och en som tar beställningar, då kommer vi kunna sälja dubbelt så mycket och det blir en mindre kö. Ska vi göra det? Nej, Pablo, vi går tillbaka till det där vanliga. Vi springer var för sig. Ja. Du springer, du häller upp en öl, går och tar betalt för den, går tillbaka och frågar. Jaha, du vill också ha en öl? Ja, men vänta ögonblick, jag ska gå och hälla upp den. Kommer till en tredje person. Jaha, du vill också ha en öl? Ja, men jag kommer strax.
Ja. Det är helt otroligt faktiskt. Makalöst.
Ja, jag kokar! Makalöst.
Bedrövligt.
Men du, vi får, ska vi runda av eller?
Det är dags att runda av. Jag måste till gymmet och köra lite rehab.
Du måste ta hand om din rygg. Du måste spela in övningarna så att vi kan dela dem till våra kompisar som lyssnar på den här podden.
Ja, bror. Det måste jag. Ska lösa det.
Vi måste det.
Du får väl helt enkelt hålla koll nu på vad som händer där på plats.
Men jag är på hemmaplan. Yeah. Jag är ju det.
Du får hålla mig uppdaterad och hoppas det bjuds på bra padel.
Du, men jag får helt enkelt göra det. Jag får hålla ställningarna på SPT utan dig. Vi saknar dig här. Och vi får väl lyssna lite på Per Gessle när han sjunger sitt juni, juli, augusti. För jag är ju ändå på Gessles hemmaplan. Ja.
Det är vi. Kör på den nu. Spin it.
Ja, jag längtar på juni, juli, augusti.
Pablo, Pontus och min flickvän, de sitter på en restaurang nu och väntar på mig och tycker att jag är sämst. Så att jag ska bege skutan ditåt. Och tack alla ni som har lyssnat på veckans podd.
Jag hoppas att din rygg blir bättre, Simon, och fortsätt ha era rack på kylning, för värmen är här för att stanna.
Så är det. In med racken i kylen.
In med racken på kylen. Drick en clean. Well. Och lycka till på VPT-kvalet, Simon. Du är en stjärna.
Stort tack, gubben.
Puss och kram.
Ciao, ciao!
Kör vi Get Slack! Mån! Mån, Get Slack! Mån!
Har jag väntat på
Juni-juliga Kristi. Egentligen hatar jag Gessle, men vad fan, det hör ju till, jag sitter här i solen. Vi ses nästa vecka. Na, 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 na.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.